Ett stort tack till mina partnerklubbar Söderslätts TK, Söndrums TK och Påvelunds Tennis- och Badmintonklubb. Samt till min nya partnerklubb Åkersberga Tennisklubb. Välkomna in i baslinjevärmen. Vill din klubb också vara med och stötta Linus på baslinjen så att vi fortsatt kan dela information med varandra i Tennis Sverige? Kontakta mig så löser vi det. Jag är superglad för alla bidrag som kommer in. Tack!
På det tillbaks igen, Linus på baslinjen. Jag sa på det tillbaka igen, Linus på baslinjen.
Det verkar inte bättre än att du lyssnar på ett nytt avsnitt av Linus på baslinjen podcast. Och det här är ett nytt avsnitt i baslinjeutbildningen, hela Sveriges tennisutbildning. Idag riktar vi blickarna över Atlanten när vi pratar med två oerhört framgångsrika svenska collegecoacher, Roland Törnqvist och Toby Hansson. Och vi ska prata om vinnarkultur. Hur bygger man en framgångsrik och utvecklande kultur i ett lag och miljö? Roland Törnqvist, Women's Head Coach för Florida Gators, har coachat för University of Florida sedan 2002. Och Toby Hansson är sedan 2015 ansvarig head coach för herrlaget Ole Miss Athletics på University of Mississippi. Båda de här två har varit med i podden tidigare i liksom individuella avsnitt när de har berättat om sina uppdrag och sin erfarenhet från college-tennisen. Så sök i arkivet så får ni upp mer med Toby Hansson och Roland Törnqvist. Men i den här delen ska vi alltså prata om vinnarkultur. Och vi kommer bland annat in på hur viktigt det är att äldre personer i en miljö är förebilder för yngre. Vad en vinnarkultur är och hur man sätter den. Vad som sitter i väggarna och vad som är drivet av enskilda personer. Vi pratar om hur lång tid det tar att bygga upp en kultur. Och hur mycket av kulturen i liksom ett lag i amerikansk college tennis som har med skolans värderingar att göra. Och vad som är separat för just tennislagen. Väldigt intressant, så vi tuggar igång det. Roland Törnqvist och Toby Hansson. Då är det dags för ett nytt podcastavsnitt här med Toby Hansson. Välkommen.
Tackar, tackar.
Och Roland Törnqvist, välkommen du också.
Tackar.
Det första ämnet vi ska prata lite om är kultur och hur man bygger en framgångsrik och utvecklande kultur liksom i en grupp med spelare. Om vi börjar med dig, Toby, vad skulle du säga att ni har för kultur i ert lag och på er skola?
Ja, det är ett väldigt stort ämne att prata om såklart, men vi försöker ju från början, ska jag riktigt gå tillbaka till det, så är det ju så att jag tittar ganska mycket på de här bitarna när jag rekryterar spelare från början, att jag hittar rätt typ av person bakom tennisen så att säga, för att forehand och backhand är det rätt många som kan lira. Men jag tittar på personen som helhet, och det är väl de bitarna jag tittar på när de spelar matcher, när jag rekryterar, så tittar jag mycket på deras beteende på banan och kroppsspråk och hur de hanterar situationer som är kanske lite tuffare på banan när det börjar dra ihop sig och så vidare. Ja. Och de bitarna, de är A och O för att du ska kunna bli framgångsrik i stort sett vad som helst som du ska göra i livet. Det är ingen skillnad från det från när vi bygger ihop ett lag. Och sen givetvis att man har spelare som kan visa vägen från de yngre killarna. Men att man sätter ribban rätt högt på träningarna. Precis som man tränar in forehand och backhand och serve tekniskt, taktiskt, fysiskt, så är den här biten så viktig att man håller en hög moral på träningarna. Så man övar in rätt bitar, och när det börjar bli tufft på träningen så får man se hur de svarar helt enkelt. Och ja. Så det är en del av träningen. Men sen givetvis så är det ju så att när man är ett college-lag så, gör saker tillsammans, så bildar man en stark förankring mellan varandra också. Och håller varandra. Kanske lite, det är kanske de äldre spelarna som kanske får visa vägen lite grann när de yngre killarna kanske inte riktigt har förstått vad som gäller, så kan de också ta ett steg vidare och visa hur det ska gå till, så att säga. Det blir så mycket snack, utan det blir att alla faller in i ledet och förstår vad deras ansvar är på banan och som en lagspelare också. Vad är deras ansvar i laget?
Så de äldre blir lite kulturbärare, kan man säga?
Kan bli så.
Vad tänker du, Roland?
Ja, jag håller med helt klart. Det är ju, för oss som coachar college tennis, det är ju små lag vi pratar om. Det är ju på tjejsidan 8, kanske 9-10 spelare max. Mm. Så som coach så har du ju the ability, man säger, att prata med alla varje dag och ha fingrarna på truppen, om man säger. Mm. Så med tid så förhoppningsvis så kan du skapa den kulturen då genom att lära spelarna vad det är du vill få in i din kultur. Men sen är det viktiga, precis som Tobbe sa, att det är de äldre spelarna som inifrån gör att de yngre lär sig, att de yngre kan följa de äldre. Det är ju superviktigt. Och man har ju sett under åren då skillnaden på lag som har bra seniors eller juniors mot de lag som kanske inte har samma kvalitet i de äldre spelarna. Hur det kan bli grejer som man inte vill se under året om det inte finns det starka ledarskapet från truppen, de äldre i truppen.
Just det. Är det ni i tennisen som liksom sköter, vad ska man säga, den här biten för ert lag eller kulturen där, eller vad kommer ifrån själva skolan? Vad finns liksom i skolans anor, så att säga?
Och jag kan prata från Florida, så för oss, vi anser ju oss, som man säger då, som en idrottsskola på Florida. För våra lag, nästan alla våra lag är topp 10. Vi har olympiska guldmedaljörer som sitter och käkar lunch med det på bredvid i matsalen liksom varje dag. Så det finns en viss kultur av hårt arbete och dedication här på campus. Mm. Men när det gäller vårt lag så måste ju det komma också från coacherna. Det är viktigt att varje dag när våra spelare kliver in på tenniscentret att de känner att det är en professionell atmosfär och att det är en atmosfär som gör att de utvecklas. Det är ju väldigt viktigt att det kommer från oss.
Just det. Hur är det hos er, Tobbe? Vad finns i
det är liknande situation. Jag menar, det är som Roland säger, nivån på de övriga sporterna, och vi har olympiska medaljörer och vi har väldigt framgångsrika atleter, och det här är också så kallad, kan man säga, en sportskola där vi har massa olika sporter som är framgångsrika, och det är viktigt att ha för exempel som våra spelare kan se upp till också, och vara runt omkring den miljön skapar ju en otrolig vinnarkultur i sig, för man ser att andra kan vara framgångsrika, andra lag kan vara framgångsrika. Mm. Andra individuella prestationer som är fantastiska, och att man är i samma omgivning som dem och kanske sitter och käkar lunch med den här personen skapar en känsla av att ja, jag kanske också kan greja det här. Mm. Och man börjar tro på att det här, man kan göra det själv, man kan göra det tillsammans med sitt lag också. Mm. Så att dela den stämningen runt omkring är otroligt viktig att ha folk att se upp till, tror jag. Och sen givetvis, som Roland säger, att man som tränare så måste man ju föregå med gott exempel, givetvis. Man kan inte säga en sak och inte göra det och gå hela vägen. Så att för oss är det ju ett otroligt ansvar att kunna hålla upp den ambitiösa nivån som jag vet att Roland och hans tennisprogram gör, likaså vad vi gör på våra tennisprogram. För annars blir det ju bara tomma ord helt enkelt, och då faller ju hela programmet sönder, så att säga. Så att det är viktigt att vi håller upp en väldigt hög nivå.
Just det.
Laget.
Ni har ju pratat båda två om vikten av att liksom de äldre spelarna tar ett ansvar här. Coachar ni dem liksom i hur de ska coacha nya spelare? Eller pratar ni med dem om det ansvaret?
Ja, det gör vi ibland faktiskt. Jag gör det ibland. Ofta så har vi haft spelare som egentligen föregår med exempel. De pratar kanske inte så mycket med spelarna och säger till dem så här får det inte se ut och så där. Det händer att man har en väldigt extrovert ledare som kan i stort sett bara säga till hur det ska se ut. Men det är för vår del har det varit ledarskap som kommer från exempel som de sätter upp. De har väldigt hög arbetsmoral. Det är klart att vi har fått in dem i ledet som coach. Då har vi ju förklarat hur det ska se ut på träningarna och vilken nivå vi vill hålla helt enkelt. När det gäller kroppsspråk, när det gäller hur de pratar med sig själva, hur de pratar med sina lagkompisar. Mm. Och det kan vara små saker som att man har några små positiva ord som man förmedlar till de yngre spelarna, att det här, du har blivit riktigt mycket bättre, eller när man jobbat hårt så kan man ge dem lite credit för att jag ser att du jobbar på bra här nu, det ser riktigt bra ut, vi litar på det nu, och då känner de att okej, jag är på rätt väg så att säga. Mm. Och då tar de över, när de kommer ha varit här ett par år, så tar de över den, axlar de den rollen kan man väl säga senare med de yngre spelarna på samma vis. Mm. Men det är klart att vi har coachat upp dem på det viset också, att vi försöker ju att stimulera dem till att vara bra exempel för de andra spelarna såklart.
Just det. Vad säger du, Roland?
Ja, det håller jag med om. Och för oss, och jag tror det är samma för Tobbe, att de äldre spelarna behöver inte vara våra bästa spelare. Men de måste vara de som vet och kan göra det varje dag som vi kräver från våra spelare. Så där, och det vet ju vi när vi möter det nya laget första dagen i augusti, när man ger det första talet i omklädningsrummet. Då vet ju jag om jag har den kvaliteten i de äldre spelarna, så kan jag säga till de yngre att allt du behöver göra är följ de äldre spelarna. Mm. Om du inte vet vad du ska göra, gör som de gör. De kommer visa dig vägen. Och sen under tiden då så kan man prata med ledarskapet och få dem, om de har frågor eller om det är något problem med en eller två av de yngre, och få dem att hjälpa till och streamlina hela. Men de äldre måste ju vara de som vet vad det är vi kräver.
Ja. Sen tänker jag att sen finns det ju liksom, alla är olika personligheter liksom så här. Att kan man sätta in alla i samma fack och säga att du ska bete dig som alla andra här? Går det att göra så då?
Nej, ta du det.
Ja, men det jag pratar om är då vissa grejer som alla måste göra. Det är ju att arbeta hårt och intensiv på träningen och vara hjälpsam. I Florida, vi pratar mycket om Florida first. Att alla som kommer spelar för Florida. Du spelar inte för dig själv nu. Nu spelar du för Florida. Och det är vissa grejer då som krävs att du gör som en spelare i vårt lag. Mm. Och det är de grejerna jag pratar om. Sen är det ju vissa som pratar mer än andra. Sen är det vissa som håller sig för sig själva. Och har olika spelsätt, det är helt klart. Så på den grejen så måste du ju då låta det individuella komma fram, helt klart. Men under det är det ju då ett block där som alla måste göra då för att få hela laget att bli bättre.
Just det. Var det det du tänkte, Tobbe?
Absolut. Man måste kunna respektera varandra och man måste kunna respektera olikheterna också. Man måste respektera de här grundläggande pelarna som man sätter upp för laget. Att vi kommer i tid, vi ger gärna på träningarna, vi är öppna för frågor, vi vill att de är aktiva och söker nya utmaningar. Men alltså de här grundpelarna, att man respekterar varandra, att man jobbar hårt, att kommer i tid, att man är förberedd för träningarna. Och skapa en trevlig, positiv atmosfär på träningarna. Det är otroligt viktigt för att skapa en stämning, en god stämning och härlig stämning i laget. Mm. Och sen så är det ju självklart så att vissa är introverter, vissa är extroverter, vissa kan bli lite mer irriterade på banan och visa sina känslor. Och det är helt okej att visa sina känslor och vara sig själv på banan. Mm. Och verkligen komma in i sin egen personlighet på banan och låta det få utstrålning på banan också. Mm. Och det har jag, det tycker jag är bara positivt. Sen givetvis kan det inte bli så att det blir en spelare som inte klarar att hantera det och blir irriterad, men sen att det drabbar laget och det blir liksom konsekvenser av det som är negativa. Då får man sätta ner foten och då går det för långt så att säga. Ja. Men givetvis händer det ju att känslorna blir för mycket, det blir för mycket känslor helt enkelt. Och, men det är, de är unga, det är unga personer, unga, de utvecklas hela tiden, så att det är en del av processen så att säga.
Hur mycket får det vara en process då? För att det ska kännas okej. Okay. Alltså jag förstår att man kan ju ge tid att jobba med saker så här. Men när är enough liksom? Om inte spelaren liksom rättar in sig i det här ledet då?
Alltså det är väl inte så att jag rättar in sig i ledet. Men det känner man för laget, som Roland säger. Florida first, Ole Miss first. Att det är laget först. Och har man en teamkänsla och man bryr sig om andra människor. Och säger att jag är inte bara här för min egen del. Jag är också här för mina medspelare. Men hjälper jag mina medspelare och mina kompisar i laget, så kommer det också hjälpa mig. För då blir jag bättre också. Kommer jag med en bra attityd på träningen och jag hjälper mina kompisar i laget och blir bättre, då kommer de ge tillbaka till dig också. Och då blir vi bättre. För det finns ingen tennisspelare i hela världen som har blivit bra på tennis utan att ha fått spela med andra och fått utmaningar från andra.
Nej.
Så det vi vill liksom, att de utmanar varandra, att de stimuleras av varandra. Och det är väl det, och har man en känsla av att jag vill göra någonting för laget, det här är bra för laget, och det jag gör just nu kanske inte är bra för laget, då vet de om det ganska snart. Och de andra spelarna i laget, de kommer säkert också reagera om det blir så att det går för långt åt sidan. Då får de ställa in sig helt enkelt. Men då kommer de här så kallade ledarskapet från seniors och juniors. Det kan vara en av de spelarna som till och med säger: du, vi är samma lag. Kom in här nu, kämpar vi tillsammans och gör det som är bra för laget.
Just det. Ja, jag är med. Ibland pratar man ju om att det finns en vinnarkultur i klubbar, fotbollsklubbar, tennisklubbar, vad det nu kan vara så här. Vad är en vinnarkultur för er? Är det det ni har pratat om liksom, i hur man, attityden och de bitarna? Eller kan det vara en kultur att det här laget vinner resultatmässigt också?
Ja, helt klart på tjejsidan så är det definitivt så att de bästa lagen som vi har haft under åren är då byggt upp av spelare som är vana att vinna. Att de behöver inte lära sig att vinna när de kommer hit till Flora. De är vana att vinna. Och sen kan vi börja jobba med dem på alla andra grejer. Men det är ganska svårt alltså, att få spelare som inte är vana att vinna kliva in på banan mot UCLA, Georgia och de andra stora lagen. Liksom. Och kan man inte se sig själv i den arenan på den nivån, då är det svårt att bryta igenom och det tar tid. Så för oss är det viktigt att vi rekryterar inte bara bra spelare, men spelare som är vana att vinna. Och spelare som har självförtroende, som tror på sig själva. Det är väldigt viktigt. Och de senaste åren, efter vi vann 2017, så tappade vi en stor del av truppen. Och det är väl nästan det. Vi har rekryterat in bra spelare, talang, men tyvärr som lite för många spelare som inte var vana att vinna. Och det har gjort att vi har dragit tillbaka istället för topp 5 varje år, kanske topp 15 varje år. Och det beror nog mycket på det jag pratar om nu. Att det var många spelare som hade talang, men de såg inte sig själva på den nivån.
Hur gör du då för att hitta tillbaka till den kulturen då? Att vinna. Förutom att rekrytera spelare som har mycket vinster i bagaget. Men de spelarna du har, hur jobbar du med det då?
Ja, vi gör ju samma grejer med alla lag. Va? Det gör vi då. Som vi har pratat om, vi bygger upp den här basen då. Florida first och ser till att vi har rätt attityd på träning. Det är intensivt, att de är hjälpsamma och allt det där. Och sen blir det ju då matchgrejer. Liksom. Man får ju lära dem och kanske bygga upp schemat lite annorlunda. Så att man får den här vinnarkänslan. För det är en stor skillnad i ett lag om vi är 10-0 eller 8-0 i början av laget mot 4-4. Det är liksom, det går inte att jämföra hur det känns att vara medlem på ett lag som har det där vinden i seglet och bara kör. Så att då är det lite trick som man får göra med kanske med schemat eller såna grejer, eller spela en viss spelare som har en viss talang i början av året, kanske en eller två positioner längre ner för att få lite mer självförtroende och såna grejer. Men så det är vissa, det är en playbook då, man säger, som man får följa då, va, när det gäller att få spelare att få mer självförtroende.
Just det. Vad tänker du om vinnarkultur, Tobbe?
Ja, det skapas ju, vinnarkulturen skapas ju genom arbetet på banan som du gör. Och sen, som jag sa tidigare, de här, det är små saker som gör det ibland, och det är kanske bara en känsla av att jag är någonting på banan. Mm. Och hur får man fram det? Det är inte så lätt att få fram det alltid, men det, man får ju hitta guldkornen på träningarna. När det är, brukar belysa det, när det går riktigt bra på träningen och att det börjar stämma, då får man verkligen ta ett steg tillbaka och verkligen analysera hur känns det. Mm. Och då får de känna efter lite grann på banan hur det känns när det går riktigt bra, och då bygger man upp det, och det har ju mycket med det. Och sen så har man laget runt omkring också, som jag sa tidigare, att man kan ha spelare som ger lite positiva vibbar när det går bra för en spelare. Då känner de att man har en stöttning där från de andra spelarna i laget. Jag hade en kille för 10-12 år sedan som vann NCAA single-tävlingen där. Och han kom in som freshman, och givetvis var han en duktig spelare. Men han hade problem i början på året och förlorade väldigt många matcher. Och sedan så, det var till och med så att de ville sätta ner honom på en lägre position i vårt lineup. Mm. Så jag ger honom lite mer tid, för att han är på gång nu. Mm. Men han menade på att det var skälet till varför han vann tävlingen på slut. Det var egentligen hans medspelare i laget som sa att du kan ta hem hela titeln här nu.
Okay.
Du kan göra det här. Mm. Och det var väl lite det som gjorde att han tänkte, ja, det kanske jag kan göra. Och då fick han den här inre tron att det här kommer att funka liksom. Mm. Så att det kan vara den här unika möjligheten att vara med i ett lag. Mm. Och möjlighet att få den här kanske lilla extra kicken av med kompisarna i laget, som man stöttar varandra, kan göra att man får det här förtroende för sitt spel. Just och höjer sin nivå till nivå som man inte tidigare trodde var möjliga, helt enkelt.
Mm. Mm.
Och sen givetvis måste du träna in de här bitarna. Men det är mycket, jag tror att det är en nyckel till. Och sen givetvis kan man, alltså har du en spelare som har problem med att hitta rätt, då får man gå tillbaka i arkivet och hitta guldkort när de spelade sin bästa tennis. Och har man den inspelade matchen, då kan man gå tillbaka och titta på de sekvenserna där man höjer upp armarna på slut på match och känner att de är en vinnare igen, för att kunna hitta de här känslorna att jag är någonting, att jag är en vinnare, jag grejer det här.
Just det.
Men det kan vara små saker som att jag som coach eller en annan kille i laget säger att du är för jävla bra på att lira när det blir tight, helt enkelt. Du är bra i tiebreak. Och då börjar de tro på att jag är nog bra i tiebreak. Jag är nog bra när det drar ihop sig. Och då kanske de känner att jag är någonting. Och sen så har du ju stöttningen från publiken när du spelar matcherna, som kan höja en.
Men det kan ju också bli en börda om det går dåligt.
Jag har ju spelat matcher hemma i Sverige i elitserien och så vidare. Ja. Och det är jättetrevligt. Men i college så har du ju en otrolig support av fansen också. Mm. Och då kommer de kanske till och med fram till en spelare och säga att du är otroligt bra på att spela tennis.
Mm.
Och det har de kanske aldrig hört tidigare. Någonsin. Ja. Att jag är någonting. Och det är lite, kanske när man säger skandinaviska mentaliteten och den amerikanska mentaliteten. Där skiljer det sig ganska mycket när det gäller de här bitarna. Att här så tror folk på en själva. Men det är inte många som säger i Sverige, som publiken säger, att du är för jäkla bra på det här. Alltså, du är otroligt bra på att spela tennis.
Ja.
Då kanske de här spelarna aldrig hört tidigare. Och då bör de tro på att men då är jag nu också då.
Ja, just det. Men det här med publiken. Jag tänker, om man är på liksom en losing streak, så kan väl det bli en börda också för spelaren?
Med publiken?
Ja, att man liksom, fan, nu förlorar jag sjätte matchen i rad här igen. Så här. Och så
Då är det inte publiken som är problem.
Det beror inte på publiken. Och jag tror snarare så att det är lättare att kunna hantera det än en motgång. Än om du, jag har ju själv spelat professionell tennis också, när du är ute och reser ut själv och spelar och får stryk i sjunde tävlingen i rad i första omgången. Ja. Då är det rätt bittert alltså, för då har du ju ingen annan att snacka med. Du sitter och käkar lunch där med, själv, och du ska vidare till nästa tävling, ta tåget vidare till nästa tävling. Då kan det bli lite tyngre, va? Här så har du ju supporten, coacher, du har kompisar, du har medspelare i laget. Du kanske trillar in ett A på din nästa examen, som du känner dig att jag har någonting annat som jag kan luta mig på också. Så, och det är väl lite det som det står och faller på, att när vi pratar om att bygga upp spelare och känna att man är någonting, så kan det också vara så att man, det är bra att ha någonting vid sidan om den här leken som vi håller på med tennis. Och bygga upp hela personen och få med sig det akademiska också. Så att går det bra med skolan, så kan det faktiskt hjälpa en på banan och släppa taget lite grann, så du släpper på trycket lite.
Ja, jag förstår. Sista frågan på det här ämnet med kulturen då. Hur mycket tror ni som headcoacher, hur mycket av liksom det här kulturbygget sitter i ert ledarskap? Och hur mycket kommer finnas kvar i programmet om vi leker med tanken att ni skulle sluta? Förstår du vad jag menar? Hur mycket är persondrivet i ett sånt här arbete, tror ni?
Ja, vi, som jag sa förut, det är en liten trupp som vi coachar, va? 8-9 spelare. Så att det är ju, varje lag kommer ju forma en identitet som är i coachens, om man säger, va? Det är vad headcoachen vill ha. Och det ser man ju på, fråga Tobbe på här sidan i SEC, alltså vilka, det finns ju lag som är helt crazy, och de har ju crazy head coaches. Alltså. Sen finns det de som är lugna, som Tobbes lag, logiska, unemotional, men det kommer från coacherna, det är klart alltså. Så att sen om jag går pension och de sätter in en ny, kommer det här laget med tid då få ta nästa coaches personlighet. Så ser jag i alla fall, för det är så liten trupp, alltså man kan ju verkligen hjälpa och forma laget i den identitet som man vill ha.
Just det. Vad tror du, Tobbe?
Jo, jag håller väl med om det, absolut. Det är väl inget snack om saken att vi adapterar oss ut efter ledarskapet, och spelarna adapterar sig också. Så att, så att är ledarskapet annorlunda, så det är självklart så att det kommer utspela sig och utstrålas helt annorlunda på banan också. Och laget kommer ändra hela sin identitet, kan man väl säga då, på ett sätt. Givetvis handlar det om tennis, men på vilket sätt hanterar spelarna sig på banan, och hur ser laget ut? Och hur presenterar sig laget på banan? Så kommer det så annorlunda ut, och träningarna kommer så annorlunda ut. Så givetvis så börjar de med tränare.
Just det. Om vi bara leker med tanken kort så här. Vi säger, Tobbe, till exempel att du skulle börja på en ny skola. Hur lång tid tror du skulle ta innan gruppen, liksom att det du tror på har satt sig i gruppens liksom DNA där då? Går du på liksom, måste man byta ut alla spelarna en runda? Eller Nej. Går det på något år eller två år? Eller vad tror du?
Nej, förväntningarna kanske ändrar sig när det kommer en ny tränare. Men kommer tränaren och spelarna överens över att vi bestämmer att vi kommer göra på ett visst sätt. Och det är det som är överenskommelsen, helt enkelt. Att vi har kommit fram till de här bitarna. Att vi har sett upp de här grundpelarna som vi pratade om tidigare. Att vi är överens om de här bitarna. Då blir det inte så mycket snack sen. Utan då vet ju de när de börjar falla utanför, helt enkelt. Då får jag bara liksom, då får jag egentligen bara fråga dem. Var är du nu någonstans ungefär? Och då vet de ju om. Men vet de inte om spelreglerna, då blir det ju jobbigt. Så det gäller ju för början att kunna sätta upp spelreglerna. Men vet de om spelreglerna, då krävs det inte så mycket mer än att fråga dem om de håller sig till överenskommelsen som vi har pratat om, helt enkelt. Just det. Och de är rätt förnuliga, så de vet ju om att du vet, så att säga, som tränare. Så det finns inte så mycket de kan göra åt det. Men det är ju ett samarbete mellan spelarna och tränaren, såklart. och komma fram till de här. Det är ju ingen diktatur så att säga. Nice. Utan på inget sätt är det så, utan vi lyssnar ju på spelarna, vi känner efter var de är någonstans hela tiden och sen så hittar vi en lösning tillsammans. Så, men har vi kommit överens om det så håller vi avtalet. Så är det.
Just det, jag är med. Jag tänkte vi ska avrunda den här första delen innan vi går på nästa ämne här. Ja, det stämmer. För Tobbe Hansson och Roland Törnqvist återkommer i den här serien när vi ska prata om en ny del som rör hur man utvecklar mentalt starka spelare. Lite som vi kanske touchade vid vissa frågeställningar redan i det här avsnittet, men det kommer vi att grotta ner oss ännu mer i nästa del. Så håll utkik, för det kan släppas när som helst, mer eller mindre. Så glöm inte trycka på prenumerera-knappen eller följa-knappen i er podcastspelare så ni inte missar när det nya avsnittet släpps. Vill ni vara med och stötta den här poddens överlevnad så bli gärna Patreon-supporter. Det gör ni genom att trycka på länken i avsnittsbeskrivningen. Väldigt kul tycker jag det var att få med Roland Törnqvist och Tobbe Hansson när det gällde den här biten med kultur. Så intressant och någonting som i alla fall jag personligen tror kommer bli viktigare och viktigare i svensk tennis när det gäller både tennisklubbar men kanske även akademier, att hitta sin identitet. Vad är det vi verkligen vill få ut i den här miljön eller av den här miljön? Vad är det som är våra värderingar, våra grundprinciper i när vi bygger våran verksamhet? Jag tror det är frågor som många har ett stort arbete framför sig med att sätta på plats. Hur som helst, tack för idag. Vi hörs vidare i den här baslinjeutbildningen, hela Sveriges tennisutbildning. Ett av de svåraste slagen i tennisen, men också ett av de absolut viktigaste, är ju serven. Och precis nyligen så har House of Martin fått in ett nytt träningsredskap just för att underlätta den här inlärningen. Berätta mer om det, Petter Bontin.
Det stämmer, Linus. Ett revolutionerande verktyg som heter Tossmaster, som också är framtaget av grundaren och skaparen till Servmaster, vårt andra populära servträningsverktyg.
Just det, får jag flika in där, Lisa Dodson som har varit med i min podcast tidigare, om man vill lyssna på det.
Exakt. Och det är en, kan man säga, interaktiv guide. Det är en stor matta med olika markeringar för att för tränaren och inte minst för spelaren såklart att förstå fotposition, stance, bollkastplacering för att kunna genomföra en flack, en slice eller en kickserve.
Just det, precis. Så Tossmastern kommer kunna hjälpa spelarna på egen hand öva rätt, men är också ett verktyg för oss tränarna då för att få spelarna snabbare förstå och greppa vad som ska göras vid uppkastprocessen. Och den blir ju lite mer visuell med hjälp av mattan för att få spelarna att ännu bättre lära sig det här. Och Tossmastern går att använda både på banan och om man vill träna på egen hand hemma i trädgården.
Perfekt för både on-court och off-court.
Och använder ni rabattkoden LINUS så har ni 15% hos House of Bontin på hela sortimentet förutom slingerbag och redan nedsatta priser. LINUS för 15%.